Då hälsar vi välkomna till det 15:e avsnittet av Vikpodden av VLT. Mitt namn är Oliver Åbonde. Idag har jag gett Peter Hofström och Mikael Norén som normalt sitter här lite ledigt för att jag har slagit mig ner tillsammans med Viks för säsongen nya huvudtränare Karl Helmersson. Karl, välkommen till podden.
Tack så hemskt mycket.
Du skrev på för Vik här i våras, kommit igång ordentligt nu här efter sommaren. Hur har första tiden i klubben varit? Vad är de första intrycken härifrån?
Ja, men den har varit jättebra. Jag har kommit till en proffsig organisation. Medarbetarna runt laget och på kontoret, alla jättetrevliga. Så min första tid i Västerås har varit jäkligt bra, liksom inget att klaga på. Så det är skönt att det är snart allvar i det hela också.
Ja, precis. Vi ska säga det, att vi spelar in den här podden på tisdagen innan premiären mot Almtuna. Så för er som vill höra vad Karl tycker om den matchen så får ni sannolikt läsa tillbaka till fredagens artiklar på vlt.se här. Men om man bara ska beröra premiärer i allmänhet, är det en extra stor deal för er som är verksamma också, eller är det mycket vi media, vi supportrar som bygger upp just mot en premiärmatch?
Nej, men jag tror att vi är lika taggade som folk runt omkring. Och sen tycker jag det är bara roligt att det är supportrar och media hypar upp en premiär. För det är ju ändå tävlingsmatcherna vi vill komma åt. Och nu, det känns som det var länge sedan vi spelade de här riktiga heta matcherna. Det är ju ett antal månader sedan och nu har jag haft en försäsong och sådär. Så jag tycker det med all rätt, man ska hypa upp det lite grann inför en premiär.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, nej, för vi ska alltså inte då, som sagt, grotta ner oss för mycket i försäsong. Vi kan inte grotta ner oss i premiär för att den har inte spelats än. Vi ska prata lite mer, eller prata om din karriär. Vi ska prata lite hockeyfilosofi. Vi ska prata lite ledarskapsfilosofi kanske. Och ja, men, ta någon slags grepp på säsongen som komma skall här. Men om vi börjar med hur det kommer sig att du sitter här. Hur landade du i Vik efter att det blev klart under förra säsongen, ska vi säga, att du inte skulle bli kvar i Vik Karlskoga efter förra säsongen?
Ja, det var ganska tidigt klart att jag inte skulle vara kvar i Karlskoga. Och det är klart att just där och då så var det väl lite osäkert för min egen framtid, vart jag skulle ta vägen. Ja, jag hade lite förfrågningar eller klubbar visa intresse. Och liksom, de hörde av sig. Niklas, som fortfarande verkade i Örebro, hörde ju av sig, och så visade vi faktiskt en intervju ganska tidigt. Det blev ju lite andra saker där också, med att han kom till Västerås, och sen valde de ju Johan Hedberg som tränare i Örebro och tog ny kontakt med mig, gjorde Niklas där, och sen tyckte jag, alltså det var inte så mycket att fundera på. Västerås för mig är liksom en stor klubb i Hockeyallsvenska med bra förutsättningar och ja, vision och hela den biten där, så bitarna föll på plats ganska snabbt och det känns kanon att vara här.
De olika vägarna man kan ta framåt som tränare, både nu och tidigare karriären. Ett sätt att liksom klättra uppåt kan ju vara att liksom ta assisterande jobb högre upp i hierarkin. Du har egentligen hela vägen bara varit huvudtränare. Hur väger man liksom mellan de två möjligheterna?
Jag känner väl liksom, som när jag började som tränare i Mariestad, där jag kommer ifrån, och liksom min moderklubb, var ganska liksom bekvämt att vara tränare på hemmaplan. Man hade familjer och sociala liksom på cykelavstånd till hallen. Och då tog jag ett steg till Tranås, som också var division 1. Sidlig kan man ju tycka, men då var det också en utveckling för min del att liksom bli hockeytränare på annan ort, familjen på annan ort och sådär. Så då fick man ju testa på det. Och sen kom ju Karlskoga-möjligheten, och då fick man ju ta liksom, då kände man ändå att man byggt på sig en viss rutin ändå, och kunna ta ett steg upp i Hockeyallsvenskan. Och sen då komma till Västerås, det tycker jag, det är visst, det är sidledigt samma liga, men det känns ändå som det är lite större här, liksom organisationen, förutsättningarna, liksom arena, supportrar, staden, allt är lite större här, så det är ju ändå ett steg upp för mig personligen som tränare, kan jag tycka.
Hur märker man liksom det i den dagliga verksamheten, att det är kanske lite större organisation, lite andra förutsättningar här jämfört med Karlskoga?
Nej, men alltså det är jag och Örjan. Vi har Patrik som är med på varje träning, målvaktstränaren då. William Lindgren, fystränare, är här. Vi har Maja då, vår fysio, som är på plats. Vi har två heltidsanställda materialare. Så om jag bara tittar mig runt omkring liksom i den organisationen, runt laget, ledaren runt laget, är det ju mer folk jämfört med Karlskoga. Så bara den biten så märker jag skillnad.
Ja, du, vi ska backa bandet lite längre till Karlskoga, tänkte jag, och börja med att ta ett grepp om din spelarkarriär, där det, när man läser tillbaka om det, ser ut som att du var rätt lovande som junior, ett par JSM-guld, spel i JVM, tidigt spel i elitserien, men efter att du lämnade HV efter din sista juniorsäsong där, så blev det liksom inget mer spel i högsta ligan. Vad var det som satte stopp för dig för att nå hela vägen?
Ja, vad ska jag säga? Just då, när man var runt 20, dryga 20, då var det säkert tränarens fel att jag inte fick chansen. Så brukar det väl alltid vara. Men jag var helt enkelt inte tillräckligt bra. Jag klarade inte av att ta steget fullt ut och bli, alltså ta till seniorhockeyn. Jag kom ändå upp och var inte av, ja, jag var ju ändå JVM-spelare, måste ha varit en av landets bästa juniorer, som man hade liksom visioner och liksom kunna liksom ta nästa steg. Men jag lyckades tyvärr inte med det. Jag gick ju till Tranås efter HV, och på den tiden så låg de ju allsvenskan. De hade Torgny Bendelin som tränare, en ja, rutinerad tränare, liksom erkänt hockeynamn, så det kände jag att ja, det kan vara spännande. Samtidigt då så hade de ganska mycket samarbete med HV, så jag hade väl egentligen min tanke att ja, jag kör ett tag i Tron och sen kommer jag vara tillbaka i HV. Och det var väl ett fel i min karriärsval, att jag skulle klippa andet helt och hållet med HV, tagit någon annan allsvensk klubb, börjat om på nytt så att säga. Så det kan jag väl kanske ångra, att jag skulle gjort ett annat klubbval där. Men så är det. Jag har fått spela Division 1 hockey och en hel del allsvensk hockey också, men när man kanske kommer upp som junior i IVM hade man kanske större förväntningar på sin egen karriär.
Vad har du liksom fått med dig för lärdomar från, men just det, om man säger, och kanske inte nå hela vägen som man har tänkt sig, som man kan ha med sig in i tränaryrket när man själv är med och utvecklar spelare?
Nej, men jag tror jobba som jag alltid har varit. Jag har tränat hårt och liksom lagt ner, men jag kanske inte hade tålamodet. Jag gav upp egentligen. Det var en tuff säsong för mig i Tranås, första riktiga senioråret. Jag kanske skulle gett det något år till. De ville ha kvar mig och sådär, men då kanske jag slängde in handduken lite lättvindigt och liksom flyttade hem och spelade Division 1 hockey i Mariestad. Och det kan man ju också liksom, att man biter ihop och kör och liksom ger det en chans, att man inte bara eller skyller på andra eller liksom går till sig själv. Vad kan jag göra? Och det är väl någonting man har tagit med sig liksom i tränarbiten också, att ett hårt jobb varje idag, det kommer löna sig i längden.
Mm. Är du inne på det? Du spelar mycket Division 1 hockey, en del allsvenska säsonger. Hur nära var du liksom vad ska man säga, på heltid bli en allsvensk spelare när du var som bäst under din karriär?
Jag tyckte ändå under tiden när jag var i Troja, då hade jag bra säsong. Jag trivdes bra där nere. Jag tycker ändå jag spelade ganska bra hockey där. Sen var det liksom ett lag som var lite upp och ner. Det var inte det stabila allsvenska laget. Men då tycker jag ändå jag var på den nivån och gjorde det bra. Sen kom jag väl in på ett lite bananskal när vi lyckades komma upp i allsvenskan med Mariestad det året. Det var egentligen i hästen då, men blev inte kvar där, kom hem och Mariestad låg i allsvenskan. Då fick jag kanske en gratis säsong i allsvenskan. Men det är väl under Troja-tiden jag spelade liksom den kanske bästa seniorhockeyn.
Vad var det för typ av spelare när du spelade?
Jag kan säga att jag inte var den killen med handledarna, utan det var mycket, mycket att kämpa, jobba hårt och den biten. Och det har väl alltid varit, jag har alltid liksom tränat och jobbat hårt, och det är väl det som liksom jag vill ta med till de lagen jag tränar nu också, att det kan man alltid göra varje dag.
Jag har hört nämnas någon gång att gamla spelare som blir tränare kanske tenderar att övervärdera sin egen spelartyp lite grann. Är det något du känner igen dig?
Ja, det är möjligt. Jag tycker inte man kan övervärdera just det med hårda jobbet, utan det kan man ställa som krav på alla oavsett. Om du har en kille som är jäkligt skicklig och ska göra de grejerna, och de som spelar lite längre ner och är de där riktiga vattenbärarna, så kan man ställa krav på att komma till jobbet och göra sitt.
Ja, men du slutar i alla fall din aktiva spelarkarriär efter säsongen 2011-12, kliver rakt in på tränarbanan då när du blir assisterande i Mariestads J20-lag. Vad var det som lockade med den banan?
Ja, men framförallt är det väl att man tycker hockey är så jäkla roligt. Alltid tyckt roligt där, så under hela min spelarkarriär, att det var roligt att komma till hallen och hela den atmosfären runt omkring. Men sen följde sig väl väl. Jag kände att jag hade väl inte riktigt motivationen till att spela. Man var över nästan 33 år, liksom spelade Division 1 hockey och allt vad innebär, jobba heltid och sånt där. Det är ganska tuff nivå på det. Och i samband med fick vi barn också, och liksom det föll sig naturligt att det inte blev någon mer hockey. Men jag ville ändå inte släppa det, utan då hörde de av sig om jag ville bli liksom assisterande i J20, och det passade bra. Jag var föräldraledig och den tiden så jag kunde vara hemma med min dotter, så jag missade egentligen ingenting där. Så bitarna föll på plats, och just det att kunna stå på andra sidan och kunna påverka spelarna och hur man vill spela, hur man jobbar med en grupp, hur man jobbar med de individuella sakerna. Det kändes jäkligt spännande.
Var det liksom någonting du hade, vad ska man säga, funderat mycket på liksom att kliva in på den banan under din aktiva spelarkarriär, eller blev det lite av en slump när de hörde av sig, om man säger?
Nej, men jag tänkte väl lite där att det hade varit roligt att vara på andra sidan och kunna vara liksom vara bra ledare. Dess tanken slog mig, och på något sätt kände jag väl att jag ville ge den chans ganska tidigt. Jag har väl ingen direkt utbildning jag kan falla tillbaka på heller. Jag har liksom gått gymnasiet och givetvis då, men sen har jag inte pluggat vidare, så det har varit mycket hockey, och så kände jag att kunna ge hockeyn en ärlig chans. Det slog mig ganska tidigt, och jag gjorde väl hyfsat i Mariestad och fick liksom jobba med hockey på heltid även där när jag blev huvudtränare sen efter ett par år.
Var det liksom första gången du jobbade heltid med hockey då, eller gjorde du någon gång under spelarkarriären?
Man trodde väl att man var proffs under spelarkarriären. Jag hade väl hockeyn som jobb när jag var i HV då, under de A-lagssäsongerna. Sen var det ju mycket som Division 1-spelare, man jobbar halvtid, elevassistent och så vidare. Då trodde man att man kanske var någon halvtidsproffs eller något, eller vad ska jag säga.
Ja, men du är inne på det. Det är ju både liksom att spela i Division 1, spela i Hockeyallsvenskan på den tiden när du spelade i Hockeyallsvenskan, var tränare i Division 1. Det är liksom inte de mest lukrativa och glamorösa ställena att liksom hålla på med hockey alla gånger. Vad har du liksom fått göra för uppoffringar för att vara där du är idag?
Nej, men det som du säger, alltså Division 1 är ju den tuffaste nivån att vara på. Du tränar lika mycket som vi gör här. Du ska ha i stort sett ett heltidsjobb. Och sen ska du kanske försöka få ihop livet med en sambo, fru och familjeliv också. Så jag tror man har det. Man har gått liksom hela vägen. Då vet man vad som krävs. Jag tror man har en jäkla ödmjukhet till den här tillvaron som jag har nu. Jag får egentligen hålla på med min hobby, höll jag på att säga. Men jag vet vad man har gjort tidigare. Att det liksom inte, jag har inte kommit från någon glamorös SHL-karriär och glider in i det här, utan man har fått jobba liksom från grunden, och det tror jag man har med sig i sin ledarstil också.
Ja, vi pratade ju om det innan vi satte igång och spelade in här, att du ska få åka hem till Mariestad till familjen här en vända nu när ni är träningsledig ändå. Mm. Hur är det att vara ifrån dem på det här sättet?
Nej, men det är klart att det går, och det går jättebra att göra det. Jag ska absolut inte klaga. Jag har en oerhört stöttning från min fru. barna är införstådda med det också, vad det är. Och om det inte hade haft anstöttning hemifrån, då hade det givetvis inte gått. Men jag var 2 säsonger i Tranås och jag var 3 säsonger i Karlskoga. Så det är min 6:e säsong. Jag lever så här och min familj. Så det fungerar, och all tacksamhet till min fru som är med på banan, så att säga.
Kan det finnas någon fördel ibland om det går lite tyngre på isen, att inte behöva ha familjen i samma stad, kunna skydda över dig? Men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad jag menar. Det tror jag. Jag vet att det kan blåsa när det går sämre. Oavsett om det är 1:an eller om det är här i Västerås, så har alltid folk åsikter. Så det är ganska skönt att kunna åka hem till familjen och Mariestad när man är ledig och kunna lämna det liksom bakom sig. Jag behöver inte åka ner på ICA och handla och stöta på någon som har några åsikter eller så, utan då lämnar man liksom hockeyn bakom sig och kan full fokus på familjen.
Ja, du var inne lite själv på liksom den ganska snabba resan där i början som din tränarkarriär tar, när du först är J20-ASS-tränare, sen är du A-lagsassisterande 1 år, va, innan du blir huvudtränare i Mariestad i Hockeyettan då. När här insåg du liksom, eller landade du i att och vara heltidstränare och liksom satsa på tränarskapet var något som du liksom hade i dig?
Ja, jag landade utan, svårt att säga, men när man fick chansen liksom jobba som tränare, det var ju en ynnest, alltså. Det är ju väldigt få förunnat att kunna jobba med sitt största intresse. Och i början då, första säsongen, då kände man, då är man ju, då liksom man visar framfötterna, man vill göra allting själv, man vill nästan knappt ta hjälp från någon annan, utan man vill visa framfötterna. Och det kanske man gick på ett antal miner i början där, att det går inte att göra allt själv, utan man måste liksom ta hjälp av folk runt omkring. Men bitarna faller på plats allt mer, och jag menar, när man också få resultaten med sig, att det gick ganska okej. Och man kände att man fick en bra utveckling på sig själv, på spelet, på spelarna, att de tog steg hela tiden, och man tog steg i varje säsong. Då kände man att det kanske kan vara något det här som man vill hålla på med. Och samtidigt så förstår man ju också då att det går inte att vara i Mariestad hela tiden, och då blev man ju ganska varse om när man efter 4 säsonger inte blev någon fortsättning där, man fick ta nästa steg till Tranås. Men då kände man att om man flyttar till Tranås helt plötsligt, då är man ju beredd på att liksom ge en chans, och det ångrar jag absolut inte.
Det var liksom det som på något sätt blev, det blev ett nyckelbeslut på något sätt, att nu går jag för det här.
Ja, men det var det. Det är lätt att kunna slänga in handduken, det går inte, för nu har man liksom, måste jag flytta hemifrån, det låter som jag är tonåring igen, men lämna familjen och den biten. Men det är klart att vi hade ett snack hemma, att alla är med på banan och att vi ger det en chans. Och även i Tranås så ser man att man kunde ta med sina idéer och få ut det och få resultat med sig där också, så då blir man ju hela tiden liksom få en blodad hand för det.
Du, sista året du är huvudtränare i Mariestad, det är ju den säsongen som Viken är i division 1 och ni möts i en ganska dramatisk och het playoff-batalj. Vad minns du från mötena den säsongen?
Nej, men det var väl matcherna som verkligen, jag ska inte säga, för Skövde-matchen är ju något speciellt i Mariestad också, det är ju riktigt heta derbyn, men just nu när Västerås, liksom det stora mäktiga Västerås kommer från Allsvenskan och bra supporter som varit inne på, så det var ju de häftiga matcherna. Och sen att det blev som det blev i en tät och jämn playoff-serie där. Jag tror vi vinner den första hemma i Mariestad, och sen är det är jämna matcher här i Västerås också. Så det är klart att det var häftiga bataljer.
Är det liksom en förlust man fortfarande grämer sig lite över i Mariestad, tror du, just med tanke på motståndet som var?
Det vet jag väl inte om man går och tänker på det.
Det är fortfarande värre att förlora ett derby mot Skövde.
Det är verkligen värre att förlora mot Skövde. Den säsongen skulle väl Västerås bara upp då, men det hade varit roligt just då kanske sätta käppar i hjulet för Vik, men jag tror att jag har igen det nu när jag sitter här i Västerås nu, att det kanske de gick upp och att det är allsvenskan här nu.
Ja, klubben är väl lite längre fram än vad de hade varit om du hade hållit kvar med ett par år till. Ja, men efter 6 år i division 1 och 4 i Mariestad, 2 i Trano, så hamnade du för 3 säsonger sedan då, om man säger, i BIK Karlskoga, som var ditt första hockeyallsvenska jobb. Hur stort var det klivet att ta ett steg upp i seriesystemet?
Det är klart att det var stort när man sitter och pratar om det, att nu är det allsvenskan och BIK:en då varit ett lag på övre halvan under lång tid, förutom en säsong när de hade lite tufft, men ändå ett lag på övre halvan, som sagt var. Men sen får man ändå liksom backa bandet, liksom bryta ner till det, att det handlar ju ändå om att försöka få ihop det till en grupp och kunna jobba tillsammans och liksom komma till jobbet varje dag och liksom få ut det på isen, och det tycker jag ändå att man, när man resonerar så, att man inte stressar upp sig själv, då tror jag, då fick vi ändå ihop det på ett bra sätt. Det som var tufft kanske den säsongen, och man fick inte uppleva, det var ju pandemin, att det var väldigt konstig säsong med inte någon publik på läktaren. Jag kommer ihåg första matchen var mot Västerås, en träningsmatch. Efter den matchen då fick vi hela vårat lag liksom corona, så det var ju väldigt rörigt hela den säsongen. Så det var väl det som kanske var något verkligen speciellt. Men sen samtidigt då, så att man har spelare som är professionella, man kan träna på dagtid, man har dem egentligen hela tiden, och liksom de förutsättningarna var ju mycket, mycket bättre jämfört med division 1. Så det är klart att det var ju en stor omställning, men i grunden är det ju ändå att, ja, lite bättre hockeyspelare, men ändå ska vi ju spela ishockey 5-5 egentligen.
Men lite lättare att ställa krav på någon som har fått vakna skönt och käka frukost och åka och träna, jämfört med någon som har slängt i sig en korv på Statoil på vägen.
Ja, jo, det är ju så det är. För ettan, som jag är inne på, det är en tuff nivå. Så om man haft det som jobb, och så ska man ställa krav på de spelarna. Så det var ju lättare att kunna ställa mycket högre krav. Och det är klart, de spelarna som man jobbar med nu och även Karlskoga, att de är ju liksom, de har det som jobb, och de måste ju prestera och komma väl förberedda.
Första året i Karlskoga där, så är ni ju inte långt ifrån att gå till final i Hockeyallsvenskan. Ni var väl, som sannolikt är liksom, ett av de bästa BIK-lagen någonsin egentligen. Mm. Vad var det ni hade det året, och vad var det du lyckades med i ditt tränarskap?
Men jag tycker vi hade jäkligt bra karaktärer i laget. Då fanns det fortfarande lite av de här Karlskoginga kvar som satte sin prägel på det hela. Vi hade som Linus Karlsson som kom upp och gjorde jäkligt bra. Vi hade Björklund och Torell och de grabbarna. Just att vi fick ihop det, och att de ledande spelarna, de var egentligen bäst när det väl gällde. Och det var väl det som var liksom, att vi kunde vara med och störa Björklöven till en 7:e avgörande match i semifinalen det året.
Det finns ju en minst sagt etablerad rivalitet mellan de här två klubbarna, VIK och BIK Karlskoga. Hur har du upplevt den under dina år i Karlskoga?
Nej, men det, man märkte väl framförallt av det kanske sen när publiken kom tillbaka. Då märkte man ju att det betydde mycket för supporterna, både i Karlskoga och här i Västerås. Och jag tycker det är väl så det ska vara. Det ska finnas lite rivalitet, och man ger och tar, och det blir hårt men ändå schysst. Det är klart att det kan ibland, kan det hända saker och så, men inte något överdrivet eller så, utan härliga matcher. Det är väl härligt att det finns känslor, att det är liksom två lag som ligger relativt när det är geografiskt sett också, så man har möjlighet att supporter åka till arenan och kolla.
Skulle du säga att det känns som att rivaliteten liksom är lika stor från BIK-håll som folk i Västerås tycker att den är?
Ja, men det tror jag väl. Det kanske är lite så att Karlskoga är lite mindre, vill komma liksom till en större stad som Västerås och visa upp sig att vi kan också. Det är klart att det var jämna och tuffa matcher, och det var någon kvartsfinalserie för ett par år sedan också som jämnt och tufft.
Hur förväntar du dig att bli mottagen i Nobelhallen när ni ska dit första gången i vinter?
Jag vet inte. Visst, man har ju om man säger, deras klack där precis bakom våras bås där, så man kanske får höra ett par ord, men jag, Jag hoppas VIK-supporterna överröstar Bikarna givetvis i år.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Carl, nu tänker jag att vi ska bli lite nördiga ett tag, om vi ska kalla det för det.
Spännande.
Ja, både kanske vad gäller ledarskap och vad gäller ishockey. Hur viktigt är det att hitta balansen mellan att vara liksom en ledare och inte bara en hockeytränare, om man säger, när man är head coach för ett lag?
Jag tror det är viktigt att spelarna ser, vad ska man säga, en människa bakom tränaren också. Som på morgnarna innan liksom träningen börjar, att man kan ta ett varv i omklädningsrummet och liksom slänga ett par ord med spelarna och se så att alla mår bra, liksom, så att man inte bara sitter inne i tränarrummet och varande tränaren, utan kunna vara med liksom i tugget. Sen sitter jag inte jag då, liksom när de i sitt fikarum eller kapprum där, men ändå att man är med, liksom slänger på par ord, tar en kopp kaffe, så att de känner att ja, fan, vi är ett gäng, så att säga. Sen är det klart att när det är träning och då får man ju ta på sig tränarkostymen, så att säga, liksom leda laget, så att man är klar och tydlig. Det tror jag är viktigt.
Men att vara liksom den här tränaren som bara är stenhård och har pekpinnar, det kanske inget som riktigt funkar 2023?
Nej, jag tror inte. Jag tror att den eran är förbi. Och det tror jag är bra. Och jag tror också spelarna kan ta en tränare som liksom någon gång kanske liksom kör den där hårtorken som är så populärt heter. Om man visar sig vara mänsklig också, då förstår de att det verkligen är allvar. Och det tror jag är jätteviktigt, att man kan vara på deras nivå, men samtidigt att när det väl är allvar, då är det allvar. Om man inte gör det som vi har kommit överens om, då kan man även bli tillrättavisad.
Finns det tränare du har haft liksom under din spelarkarriär kanske som har varit bra på det här, som du liksom verkligen har tagit intryck av, eller har det handlat rätt mycket om att forma sig själv som ledare?
Ja, men jag tror jag har format mig ganska mycket som mig själv. Det är klart alla säger att man tar lite därifrån och därifrån, men i grund och botten är man är ju sig själv hela tiden. Och om inte jag hade varit mig själv, då hade jag ju liksom gått på helspänn och försökt spela någon annan. Och det tror jag kan lysa igenom ganska snabbt om man inte är sig själv. Sen kanske det finns saker och ting som i taktiskt sätt att övningar, eller att man snappar upp något så att man får säga kanske ska spela. Men just som människa, eller som då tror man ändå måste bygga sin egen ledarstil.
Om du liksom ska på något sätt, svårt att göra kanske, men koka ner vad som är liksom, vad du tycker är viktigt som ledare för andra människor, vilka värderingar som är viktiga att ha, vad landar man i då?
Jag tror det är viktigt att man ser varandra, oavsett om du spelar 25 minuter eller om du inte har blivit uttagen till matchen, så är det viktigt att man ser alla, och det är det jag menar, att man försöker ta en lov in i omklädningsrummet och verkligen försöka säga hej till alla. Jag missar säkert någon varje dag, men att man har det som ambition, det tror jag är viktigt. Och att man behandlar varandra med respekt, att man respekterar varandra. Både som spelare och att som de respekterar oss som ledare. Att man känner att man att vi gör det här för varandra egentligen. Att man inte liksom står med några pekpinnar eller så, utan att vi kanske tjatar på spelarna eller är på dem, men det har vi ett gott syfte med hela tiden. Dels för deras individuella utveckling, men även för laget. Men just det här med respektera varandra och behandla varandra väl. Det tror jag på. Samtidigt så är det en gräns. Man kan inte med hårs hela tiden, utan jag tror spelarna också känner och vill att det ska vara klart och tydligt vad man ska göra. Om man inte gör det, då kan det också bli en tillrättavisning.
Det känns som att det kan vara en svår balans att hitta helt rätt där ibland när man liksom ska, ja men vad ska man säga, när man ska vara polare, för att använda ett konstigt ord, ja. Och när man ska vara chef liksom.
Ja, nej men det, ibland kan det vara det, men jag tror också om man är klart och tydlig med exempelvis vad det är för förhållningssätt vi ska ha i vårat spel, om man vi säger att vi ska försöka, vi ska gå på ett visst sätt, ja. Om vi ser att vi kanske inte gör det femte gången, det är klart som fasen att då måste vi vara där och kunna säga till, och det tror jag spelarna också ser. Om vi inte gör det, om vi inte tränar sig till, då börjar de ju undra. Så jag tror att de accepterar det när vi väl bryter en övning, blåser av, tillrättavisar. Det är inga konstigheter, det tror jag inte.
Hur upplever du liksom att gruppen ni har här i år är, om man liksom, men bortser från det hockeymässiga liksom?
Jag tycker det är jättebra karaktärer vi har fått in. Det jag tycker det är från de matcherna som vi har sett, nu kommer in lite på försäsongen, men just karaktären är att vi jobbar hårt och gör det. Det sänder bra signaler till mig, så det, jag tycker det är en jättebra grupp och gör bra karaktär på alla spelare.
Mm, om vi ska prata det mer hockeymässiga då, ur ett lite nördigare perspektiv kanske. Vad är Karl Helmersson hockey, skulle du säga?
Det är många som pratar om att man vill spela med hög press, fart och så där. Det pratar ju alla tränare om och så där. Och ibland kanske jag kan tycka att det kanske kan gå lite för fort också. Men att man liksom vill äga pucken så mycket som möjligt. Det är klart det är det bästa. Men det viktigaste av allt kanske är just det spelet utan puck. För ofta, om man räknar sekunder ibland eller någon minut, alltså när man har pucken på bladet, det är inte så jäkla ofta. Utan oftast är det att man ska ligga rätt i banan och liksom när man väl vinner pucken och har den vid tejpen så att säga, då ska man veta vad man ska göra. Och det är kanske det som skiljer också Hockeyallsvenskan och SHL. Där är de ju jäkligt strukturerade och ligger rätt, och det kanske blir tråkigare hockey i SHL. Så Allsvenskan är mer öppen. Men och det är dit man vill komma, att ändå vara kontrollerare hela tiden. Men jag värdesätter just det att alla gör sitt, att vi är tydliga i vårt försvarsspel, i våra urgångar, att liksom det offensiva, att det kommer allt eftersom också. Och givetvis det fysiska också, men också att jaga någonting, att det bara, nu så måste vi spela tufft och hårt. Det kan man inte göra, utan då måste vi ändå liksom, det kommer när tillfället ges. Och jag kanske fått en liten stämpel på att det har varit jäkligt defensivt. Att det är klart att jag värdesätter det, att man ska vara noggrann med det. Men jag tycker ändå vi har gjort ganska mycket mål här nu på slutet också. Så det, om man gör grunden, då kommer det offensiva efterhand.
Ja, det har ju kommit den typen av kritik kanske efter att du lämnade Karlskoga just. Att det blev kanske framförallt sista säsongen, tyckte en del då. Det hängde väl samman med att det gick, att det var kanske den sämsta av de tre säsongerna som du var där. Mm. Att det var väl defensivt. Hur ser du liksom på en sån kritik mot ditt spel?
Ja, man måste nog ha helheten klar för sig när man börjar prata så. Det är klart att vi vill ha en solid defensiv, och det tror jag egentligen alla tränare vill ha, att man börjar från grunden och bygger uppåt då. Men samtidigt måste man också se hur en säsong blir. Det var oerhört mycket skador. Vi hade en väldigt sällan fullt lag. Det blir liksom inte den kontinuiteten vi kunde träna ihop. Det blir väldigt ryckigt hela den säsongen. Så det är lätt att säga att det blir defensivt och att det var liksom tråkig hockey. Men då tror jag inte man har hela bilden klar för sig. Utan jag vet att mina lag kan spela offensivt. Det var andra säsongen vi tog 100 poäng i grundserien. Och det har aldrig Karlskoga gjort tidigare. Så det är, om man tar 100 poäng, då måste man ha gjort någonting bra offensivt också.
Du, jag minns efter en match mellan AIK-matcherna här, när vi stod och pratade i intervju, så nämnde du en väldigt exakt siffra på hur många spelvändningar emot er som ni hade haft. Hur mycket lutar du dig emot liksom, statistik och siffror i att utvärdera och utveckla det egna spelet?
Det är lite just det här med organisationen som vi var inne på tidigare under samtalet, att nu har vi Max, våran analytiker som jobbar mycket med siffror. Och när vi har en sån kille då kan vi också ta det mycket, jobba mycket bättre med det. Så det är just en bevis på att vi är en större organisation, att vi har en kille som sitter med de grejerna, och då kan vi jobba ut efter såna segment då, som vi pratar om, turnovers, när vi är i skottlinjen, ja, ingångar, vart skotten kommer ifrån. Så det kommer nog bli säkert mer för min del att jobba ut efter det, så att vi har liksom statistik på vad som är bra och dåligt.
Hur ofta är det liksom efter matcherna här på försäsongen som det kommer siffror som, oj, var det så det var den här matchen? Eller matchar liksom ofta känslan man har när man står i båset?
Ja, men men jag tycker det, just som vi pratade med spelvändningar mot oss, så att säga, alltså mot Leksand hemma här, då var det ju en jättestabil match. Det var riktigt roligt att se hur tidigt vi kunde spela så pass bra. Och sen då när vi mötte AIK, när man såg med blotta ögat, alltså såg det med ögat att det gick fram och tillbaka. Det är klart att man är inte jätteöverraskad att vi hade 31 spelvändningar mot oss. Och då, det är klart att då vinner man egentligen inga matcher.
Du, när vi supportrar seriespelare den här säsongen, kanske varit vant sig vid en annan hockey här med Thomas Pannanen som tränare under ganska många år. Mm. Vad kan man titta efter för grejer att när det här händer, då funkar Viks spel?
Urspelen i egen zon, hur vi tar oss an det, att vi har ett snabbt första pass, att vi vet exakt vart det ska komma, att vi har en kille som drar ut i mittzon exempelvis. När vi gör det, då sitter våra urspel också. Så det ska vara jäkligt tydligt, för att nämna en sak. Men just att vi försöker spela oss ur och liksom inte att vi bara slänger iväg pucken. Vi får inte börja sprätta puckar i egen zon, utan vi vill ju vara konstruktiva, men det innebär inte att vi ska slänga in något puckar i mitten, utan vi ska ha ett system vi jobbar ut efter. Om vi gör det, då hoppas jag att man ser tydligt en sak bland annat i vårat spel.
Så att när spelet funkar så kommer det också gå rätt snabbt för er framåt i banan?
Ja, det kommer det göra. Då flyger vi genom mittzon, att vi blir raka där, att vi har bra ingångar i anfallsspelet också. Och då är vi framme i det offensiva spelet. Men det började ändå med urspelet i egen zon och tar oss därifrån för att liksom komma med fart. Och då blir vi också jäkligt spetsiga i anfallsspelet.
Hur mycket av liksom i att forma hur vi ska spela, hur mycket du och Örjan, hur mycket Niklas Johansson involverad?
Nej, men det är klart att under vår och sommar så har vi ju haft daglig kontakt med Niklas angående liksom med spelare och sånt där. Så han ger oss alltid information och vad vi tycker och tänker, kolla på den spelaren och så vidare. Men sen det slutgiltiga ligger ju alltid hos sportchefen när det gäller spelarrekryteringar. Jag tycker att det fungerar bra och trivs utmärkt med det samarbetet. Och sen är det upp till mig och Örjan och liksom se till att få ihop det till en bra grupp.
Ja, ni ser väl ut att ha fått en backsida som passningsmässigt matchar det ni vill göra i utspelen i alla fall.
Ja, men det är spelskickliga backar samtliga där, så det passar perfekt.
Du, både om man pratar ledarskap och hockeymässigt, så är det väl någon slags utmaning för er i år att liksom inkorporera. Ja, nu har ni 4 nordamerikanska spelare kvar, ni hade 5 från början. Inkorporera dem både liksom i hockeyn, i omklädningsrum, i livet i Sverige egentligen. Hur har den utmaningen varit här första 2 månaderna?
En stor utmaning. Det är klart att vi har jobbat med utländska spelare tidigare, men så är många som vi har i år en nytt för mig, så att säga. Dels att liksom få dem att förstå allting. Att man lägger lite extra tid med dem innan träningar, innan genomgång, så att de förstår vårt budskap är. Så det sätter liksom en, vi ska inte säga press, men ändå att man, en utmaning hela tiden, så att man får med dem på tåget. Och jag tror det har varit jäkligt viktigt den här första delen att man har haft extra genomgångar med dem innan huvudgenomgången, om man säger så, i omklädningsrummet, så att de är med på banan. Och det tycker jag att det ser man också ute på banan, att de förstår att vad vi ska göra. De är helt införstådda i våra spelsystem. Så det är också en utveckling för en själv som tränare och ledare.
Man ser ju att när ni väl är ute på isen och har genomgångar, så är det svenska som gäller. Men ni har alltså, ska man kalla det för, egna genomgångar med de killarna som pratar engelska för att de ska liksom vara med på exakt vad som händer på träning?
Ja, exakt. Spelövningar och sånt som vi har, då har jag alltid gått igenom med dem i omklädningsrummet. Om det är två och två eller var för sig och sånt där. Så att de förstår vad vi pratar om. Och sen allt eftersom när tiden går så hänger de ju med på vad vi pratar om när vi ritar och när vi visar på videos och sådana grejer. Och sen blir det att jag och Örjan kanske åker fram till dem under ispasset där och förklarar så att de alltid är med och sådär. Så det är smarta killar. De tar in jäkligt mycket. Så det har egentligen inte blivit någon problem. För jag tycker ändå vi har varit så noga med att de verkligen ska förstå hela tiden.
Ja, jag noterade faktiskt på just träningen idag när ni hade en genomgång att Jared Dimitri satt och liksom... Mm. Nickade med nästan fast du stod och pratade på svenska så satt han som och liksom ja just det.
Mm. Och de övningarna hade jag ju gått igenom med dem inne i omklädningsrummet, ritat och pratat med dem och det är klart när jag gör det ytterligare en gång och pratar om det och ritar framförallt, då är de med på banan.
Du, om man tittar på säsongen som helhet som väntar här när vi pratar, som har börjat precis när säsongen, eller som har börjat precis när podden kommer ut ska jag säga. Mm. Vad tycker du att liksom supporterna här i Västerås ska förvänta sig av er?
Nej, men det är klart. Jag tycker att de ska ha egentligen stora förväntningar på oss. Det är ett bra lag vi ställer på isen. Vi vill vara med högt upp och bråka. Vi vet om att det kommer att vara en lång säsong. Det kan bli skador, sjukdomar. Spelare kan falla bort som du gjorde här förra veckan. Det kan komma in spelare och sånt där. Men i stora hela ska vi ju vara ett slutspelslag när vi har spelat liksom 52 omgångar. Och sen vad allt det innebär sen när vi kliver in i slutspel, ja, det får man ta då. Men just den här resan som vi ska göra nu tillsammans, det gäller att vara jäkligt noga, ödmjuk varje dag, komma till jobbet och liksom göra jobbet. För man tar poängen i vardagen, är helt övertygad om. För då är det lättare liksom att komma in i matchen och känna sig bekväm med det och... Jag vet att vi kan skapa en grym stämning här i Rocklunda i vinter. Jag har varit här som motståndare. Det är ett bra tryck. Så gör det tillsammans, vi spelare och laget med supporter och sånt där, så ska det bli jobbigt för motståndarna att komma till Västerås i vinter.
Mm, du har ju varit i Hockeyallsvenskan här under de här säsongerna med det här systemet med ett slutspel i ligan. Och man har ju sett att det är ju liksom, det är topp fyra lag som går till final, ja. Det är seriesegern som har gått upp. Hur viktig är grundseriepositionen i tabellen skulle du säga?
Ja, men det är ju bara, det ser man ju som du säger, topp fyra, det är viktigt att komma. Hemmaplansfördel och allt vad det innebär. Så det ska man inte sticka under stolen med, att så är det ju. Men jag tror också, jag är ödmjuk, att man liksom, slutspel, det ska ju vara, det finns liksom inget annat. Och sen givetvis som tar jag ju en topp fyra alla dagar i veckan, och det tror jag absolut vi har möjlighet att göra. Vi ska vara med och utmana. Det pratas mycket om vissa lag, pratas inte så mycket om Västerås som det kanske har gjort tidigare säsonger, men det kan nog passa oss bra att vi smyger lite där i bakgrunden, för jag vet vad det här laget och vad de här grabbarna kan utföra på isen. Så jag ser fram emot säsongen, helt klart.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet av Vikpodden av VLT. Men innan Carl Helmersson får hoppa i bilen hem mot Mariestad så ska vi testa dig lite grann på ett litet, vad ska vi kalla det för? Vik/Carl Helmersson quiz med fem frågor. Jag vet inte hur relevanta alla frågor här är för alla lyssnare att hänga med på, men vi kör. Fråga ett. Tre tröjor hänger i taket här ute. Vilka spelare?
Det är ju Söderqvist.
Stämmer.
Fredan Johansson. Ja, det var bra fråga där, den sista.
En bra tag före din tid.
Ja, det är en bra tag före min tid. Jag får nog passa på den tredje.
Det är Uno Örlund som hänger i taket som den tredje.
Ja, det är lite...
Det var väl den som var godkänd att missa kanske.
Ja, just det.
Fråga två. Du har mött Vik. Det här var många fler än jag hade gissat på. Du har mött Vik i 23 tävlingsmatcher som huvudtränare. Har du vunnit eller förlorat fler?
Ja, du. Jag vann ju inte så många när jag var ettande. Då vann ju ni mer. Men sen tror jag fasen vi har vunnit mer i Karlskoga. Jag tror jag har vunnit mer.
Nej, du har förlorat lite mer.
Ah.
Du har förlorat 13 av 23. Och då är det som du säger att de allra flesta av de förlusterna, eller många av de förlusterna kom ju i ettan då, ja. När ni vann en och förlorade sex, tror jag. Ja, ni vann en playoff-match, ja, och så förlorade det. Ni två playoff och fyra grundserier då.
Ja, det var så många
ettan. Ja, okay. Precis. Ja. I Hockeyallsvenskan har du 9 vinster och 7 förluster då. Ja, och då är tre av förlusterna på övertid också. Ja, okay. Så poängmässigt är det väl ett ganska klart övertag som Vik-tränare. Fråga tre. Vilka tre spelare i din nuvarande trupp har gjort flest matcher för Vik?
Bergman.
Stämmer, han är tvåa på 342 matcher inför premiären.
Ja, och sen sätter vi Jimmy där.
Ja, han är etta med 369.
Han är etta. Och sen tar vi Skedda.
Det är en bra gissning, men han är fyra.
Ah,
det är Alexander Lindelöf.
Och Skedda där.
Han är 12 matcher för Isak har 232 och Alexander Lindelöf var 244.
Aha,
så det var tajt där. Hade inte Isak Skedung fått långtidscovid där covid-säsongen, så hade du nog fått rätt där.
Ja.
Du, här kommer en riktigt tuff fråga, tror jag. Du kanske har stenkoll på det här. Om jag har räknat rätt här nu, jag har inte lusläst alla spelare du har tränat, men om jag räknat rätt så har jag hittat 8 spelare som du har tränat tidigare i karriären som har gjort A-lagsmatcher i Vik. Och jag kan tycka att det kanske bara egentligen är 2 stycken som du borde ta, så vi säger att 2 är godkänt, 3 är bra, och tar du fler än 3 då är det högsta betyg.
Är det Davidsson?
Ja, det stämmer ju förstås.
Jonas Pontusson.
Stämmer.
Ja, du är godkänd i alla fall.
Ja, då tycker jag att det är en till som du absolut ska ta.
Oj. Det var en bra här. Vad kan det vara? Nu står det helt still.
Ja, den här kommer du grämma dig över om du inte tar.
Kockonen.
Ja, just exakt. Det. Ja. Ja, det var 3 stycken och då är det bra tycker jag.
Ja.
Sen är det, jag tyckte det var bra att du tog Jonas Pontusson också, men... Annars har du några fler gissningar? Eller?
Nej, inte på rak arm har jag faktiskt inte just nu.
Nej, det är Marcus Gren som du hade i Mariestad gjorde 2 A-lagsmatcher som Göteborg.
Ja,
det är på den nivån vi är nu. Emil Krus hade du en match i lån på Mariestad, om jag hittade rätt.
Ja.
Christian Hägg som du hade i Mariestad gjorde också några matcher som junior. André Estli som du hade i Tranås gjorde en Vik-match här förra året, ja. Mot er i Karlskoga.
Okej.
Och så Kalle Hjälvert har gjort ett antal Vik-matcher på lån. Ja, sista frågan då. Din bror, Per Helmersson, gjorde 6 säsonger här i Vik.
Ja.
Var han lagkamrat med någon av spelarna i din nuvarande trupp?
Nej, skulle jag säga.
Det är fel.
Var han lagkamrat?
Alexander Lindelöf gjorde sina 5 första A-lagsmatcher.
Gjorde han det?
Den säsongen. Ja, den sista säsongen när laget var på väg upp.
Det hade inte ens brorsan koll på, för han har inte nämnt det tidigare i alla fall.
Nej, det var lite prospekt i alla fall.
Ja,
vi får väl lita på det.
Ja, litar vi på det.
Man kan ju förstå också att det inte är så lätt att komma ihåg när det kommer upp 18- och 19-åringar och sitter på bänken och spelar 3 minuter kanske.
Det är sant.
Ja, men då tycker jag ändå att det var ett klart godkänt resultat på hela quizet.
Ja, även om
det blev några fel svar, men på det stora hela framförallt imponerad att du tog 3 spelare på på dem du har, dem du har tränat här sedan innan. Du Carl, det var allt vi hade här ifrån Vikpodden idag. Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och tack till alla som har lyssnat. Vikpodden kommer tillbaka så småningom när säsongen är igång på riktigt allvar, så fortsätt hålla ögonen öppna i era poddappar. Stort tack för att ni har lyssnat och på återseende.